Hallå, hallå, välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Kristoffer Glin och jag sitter här såklart med självaste Peter Esse. Peter, hur är läget med dig?
Det är bra, tack. Jag sitter ju i Blekinge här nu. Det är lite roligt, för det här avsnittet är inspelat med typ tre olika mickar då, för det är inspelat vid olika tillfällen. Vi har gjort lite intervjuer, så att det är så här jag låter i Blekinge.
Ja, det är lite annorlunda där. Jag känner, hör på tonen att det är...
Ja, precis. Lite ja, nej, jag ska inte säga det, men kanske lite mindre intellektuellt här i skogen kanske, jag vet inte.
Dina ord.
Ja, ja, det var det verkligen.
Låt det stå för dig.
Jag firar midsommar och man hör redan, jag börjar prata av någon annan kalmaritiska. Men jag har firat midsommar och vi ska prata lite om midsommartrafiken också. Hur det har
det
varit.
Ska vi göra. Vi ska också prata om det här med brand i elbil, för det har ju brunnit i tre radhus i veckan här, där rubriker snabbt sa att en elbil hade startat branden, och då dök ju frågan upp. Jag har fått flera mejl om det här med elbil och brand, och jag antar att du också har fått det, så att du gjorde slag i saken och pratade med de som vet. Vi ska lyssna mer på det senare. Vi har också ett segment om just midsommartrafiken som du nämnde, och sen så har A Better Route Planner blivit uppköpta. Och vad betyder det för appen? Det ska vi bland annat snacka om i det här avsnittet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hur farlig är midsommartrafiken egentligen? Ja, inte jättefarlig har det ju visat sig. Vet du vilken som är den farligaste högtiden, Kristoffer Gullin?
Baserat på rubriker, utan att ha någon som helst koll, så skulle jag säga påsken.
Det är påsken, korrekt. Då är det så mycket bilar ute så att vägarna inte räcker till, och exempelvis så stänger Trafikverket av omkörning. Får inte köra. Det blir omkörningsförbud helt enkelt på E4 norr om Gävle. Och generellt sett så finns det lite vägar då som man bör hålla sig borta från. Och det är i princip varenda Europaväg känns det som inte då är motorväg. Och det är ju där ofta det är problematiskt. Till exempel E22 norr om Kalmar upp till Norrköping, E4 Hudiksvall, Sundsvall, E20 Göteborg, Laxå, E16, Gävle, Falun, E14, Sundsvall, Östersund, E45, Göteborg, Östersund. Mycket där norr om Stockholm i Mellansverige. Men midsommar, jag tillåter mig att få killgissa lite. Midsommar handlar inte så mycket om att åka hem och fira hos föräldrar eller sådär, så som en annan. Utan det handlar kanske mer om att supa sig full i Lunds stadspark, vad vet jag. Och då kör man förhoppningsvis överhuvudtaget inte då. Men en liten anekdotisk vidare bevisning här säger också att det inte varit några som helst laddproblem i midsommar. För jag vet inte, jag har sett hur många inlägg som helst i olika Facebookgrupper som där folk står själva vid laddstationer och är helt förvånade att det inte är några köer. Midsommarafton är helt enkelt inte, eller midsommarhelgen är helt enkelt inte en helg då vi är ute och kör så mycket bil uppenbarligen.
Nej, det verkar inte som det. Jag tyckte, jag var ju i Stockholm igår för ovanlighetens skull. Igår var det torsdag den 22 juli.
22.
Så att det är då som alla sa att då åker folk iväg liksom. Men jag tyckte att det var ganska lugnt med trafik. Väldigt lugnt faktiskt. Och kollar man på laddare så det är ju ingen möjligtvis att det kör på Ionity, jag åker aldrig dit så jag vet inte. Men här i södra Uppsala var det aldrig några problem. Sen insåg jag när jag satt och tittade på ChargeFinder tidigare idag så att det har kommit så mycket nya laddare i Uppsala så att ja. Det kan vara det också.
Laddare är ju ett icke-problem. Vi har pratat om det innan. Jag tror det är bra de här nya Ionity-priserna här med Elli, att det höjdes och så. För helt plötsligt så blir det inte att laddare är synonymt med Ionity och QR är synonymt med QR på Ionity. Vi gläds ju av detta naturligtvis, att det fungerar bra. Kör försiktigt och chansa inte när det kommer till om ni har druckit på midsommarafton och ska köra tidigt nästa. Då dricker vi inte överhuvudtaget. På tal om att dricka så kommer kära hustru lämna kaffe där om det bankar till på bordet. Tack för det, min kära hustru. Några som antagligen inte firar midsommar är särskilt glada tillmäten är ju då de här familjerna som har fått sina liv förstörda genom brand i deras radhus. Det är minst 3 radhus då, eller hus som sitter ihop i rad, som har blivit nedbrända i en... det är till och med kedjehus står det faktiskt här. En viss skillnad, det spelar ingen roll. De sitter ihop och bränderna har spridit sig. Och det är i Hässelby i nordvästra Stockholm. Och anledningen att vi tar upp detta är ju att branden då enligt rubriker och artiklar börjar i en elbil. Och detta bör adresseras ur flera olika synvinklar då. För att det här med bränder i elbil är ju en liten en ständig diskussion som är med oss. Till exempel hur, när vi kör ombord på färger så måste vi markera att vår bil är en elbil. Det pratas om något rederi i Norge som inte accepterar elbilar. Det ska sägas att deras båtar klarar väl att ha 3-4 bilar med sig. Det är inte huttigrutten så att säga. Och sådär. Viktigare dock på färger är att vi ställer av larmet så inte de stackars hundarna på Gotlandsfärjan blir rädda. Det är kanske det som är mer fokus. Ironiskt nog i sammanhanget är också att vissa färjebolag erbjuder möjligheten att ladda bilarna på färden. Och det är också laddning av bilar som kanske är det största problemet här. I själva branden då i Hässelby så vet man ju faktiskt inte om det är så att bilen har börjat brinna och det har spridit sig. Eller att elsystemet har börjat brinna vid laddning eller utanför laddning. Eller att det har stått en burk med bensin eller vad som helst. För vi har ingen aning om vad som har hänt. Vi har absolut ingen aning om vad som har hänt här. Och det är inte alltid säkert att man kan ta reda på det. MSB till exempel släppte en rapport här om sistone om att där konstateras att det generellt sett brinner inte bilar så där ofta. Utan de kan ju, och om de brinner så beror det ofta på yttre faktorer. Men i vissa fall där så står det också att man vet faktiskt inte varför olika bilar har börjat brinna. En stor statistikpeak där, det var när 4 hemtjänstbilar brann ett år. Och det var på laddning. Vi kan ju anta att alla de 4 inte har själva antänt samtidigt till exempel. Vidare, så när det kommer till elbilar som brinner så är det lite av en klickmagnet. Har du tänkt någon gång att Kristoffer, att när du läser artiklar, att var det verkligen relevant att det var en elbil som var inblandad?
Det är ju inte alltid det är relevant, men en elbil ger ju bättre klick, det säger ju sig självt.
Ja.
Så är det ju.
Och vi är ju inte utanför kritik där heller. Jag menar, vi försöker naturligtvis ha så bra rubriker som möjligt. Och jag framförallt jobbar väldigt mycket med skarpa rubriker och så vidare. Så det är inte så att jag vill kritisera kvällspressen och andra att de använder elbilar som en klickmagnet. Vi kan bara konstatera att det är så. Ett praktexempel är ju en mycket tragisk dödsolycka med en elbil i Gnesta för något år sedan. Det var ungefär så det presenterades. Vi hade alltså en dödsolycka med en elbil som brann ner. Problemet var ju att dödsolyckan var ju dessvärre den som körde BMW:n som krockade med elbilen då. Och den som körde elbilen, en Tesla, klarade sig alldeles utmärkt. Och då är plötsligt börjar man ju snida lite på att, men är det så viktigt att framställa en verklighet som inte existerar? För här någonstans handlar det ju om att, alltså, någonstans här när man skriver de här artiklarna så blir ju lite premissen då att folk ska tro att inte nog med att elbilar då börjar brinna, du dör också av dem. Men här då så var det ju helt enkelt så att man hjälpte den här Tesla-föraren ut ur bilen, och sen när det var klart då fokuserade man ju all sin kraft på att alla resurser som fanns fokuserades på att försöka rädda då den andra personen vars bil hade liksom slungats ner igen på en åker då, och den kvinnan i 65-årsåldern avled. Och då lät man helt enkelt elbilen brinna ner. Och elbil eller fossilbil eller inte, att krocka i väldigt våldsam fart kan skapa bränder. Jag var lite osäker dock. Vad är det som gäller? För att om man inte har någonting annat så har man ju ofta det här att prata om att ja, men batterierna, de är ju farliga. Det är mycket giftrökar och slutar inte brinna och så vidare. Så jag bestämde mig för att kontakta MSB och fråga hur ligger det egentligen till med bilbränder när det kommer till elbilar kontra andra.
Då pratar jag med Ulf Bergholm som är olycksutredare på MSB. MSB är ju en myndighet som, det står ju dessutom för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. När blir man inblandad i olyckor som utredare på MSB?
Det är då olyckorna har stort nationellt intresse. Exempelvis då Polarbrödbrand. Vi hade en explosion i Ljungby, ett fyrverkerilager som var lite speciellt och blixten antände elektrisk utrustning. Vi hade en olycka 2021 i Göteborg, ett flerbostadshus där bensin hade orsakat en explosion i källarvåning.
Det betyder att i praktisk handledning så blir ni inte inblandade i utvalda bilar som brinner, men ni har ändå satt ihop en hel del statistik om just bilar eller egentligen allt på hjul som brinner. Och frågan då som många har är ju, är det farligare med elbilar? Brinner elbilar oftare?
Nej.
Det var ett väldigt tydligt svar.
Ja, och vanliga fossildrivna bilar, och då tänker jag bensin, diesel, gas, de brinner också. Vi ser att de brinner vid fler tillfällen. Och samma studie har även Norge gjort. Där man ser att elbilarna brinner mindre än fossildrivna fordon.
Varför tror du att elbilar har blivit stämplade som brandfarliga?
Det är delvis en ny teknik. Det är en ny produkt. Det var väldigt mycket fokus på fluorväte från röken och från batteriet som var i fokus i början, och det har hängt kvar ganska mycket här. Och man får inte glömma av att elbilen var ju faktiskt först för 120 år sedan, och då var bensinbilen ganska farlig. Det var en intressant jämförelse historiskt där.
För en annan som har växt upp med och se brandövningar och så vidare har ju, kan ju tycka att just bensin är ju rätt lättantändligt. Och du nämnde innan då att elbilar brinner mindre. Är det helt enkelt så att bensin är det farligaste? Eller vad är det som gör att elbilar då brinner mindre?
Elmotorn i en elbil, det är en säker motor. Bensinmotorn, där har vi brandfarlig vätska som bränsle, och vi kan få läckage i bränsleledningar. Det läcker ner till exempel på grenrör som antänder. Elbilen har vi batteriet som kraftkälla, och det händer ju att vi får bränder i batteriet också, men det är mer orsaker av bensin och diesel.
Om det skulle uppstå en brand, inte nödvändigtvis för att bilen börjar brinna själv, men för att bilen är i ett garage som brinner eller vad det nu kan vara. Det sägs då att elbilar är svårare att släcka om brand uppstår. Är det sant, och vad beror det i så fall på?
Först och främst är det bränder i garage, oavsett bränsle. Det är en väldigt stor utmaning för räddningstjänsterna. Det är långt in, det är svårt att orientera sig. Ibland kan vi ha ett form av gallerburar där, som är ett stöldskydd runt bilen. Så att det är jättesvåra insatser för räddningstjänsten oavsett bränsle. Det som är med en elbil är att de kan hålla på att brinna väldigt länge om det har börjat brinna i batteriet. Och därmed blir det svårsläckt, det är svårt att få ut dem. Men man håller på med nya tekniker nu med att få in vatten via lans och olika verktyg in i batteriet så man kan börja släcka dem. Det som kan hända med en bensin- eller dieselbil är att tanken rämnar och att vätskan rinner iväg och börjar antända andra bilar också. Sedan skall garagen under till exempel ett flerbostadshus de ska vara designade och gjorda för att stå emot bränder i bilar oavsett bränsle. Det ska vara en slussfunktion upp mot trapphus med dubbla ståldörrar till exempel, om det är gjort rätt.
Ni släppte en rapport om antal bränder i personfordon här för inte så länge sedan. Och när jag läste igenom den så tänkte jag, nej, det verkar ju inte vara någonting annat än elsparkcyklar som brinner. Det verkar vara där problemen ligger snarare än i bilar generellt sett. Och tidigare var det hoverboards. Så, och sen någon bil också som man inte riktigt vet, eller till och med ett gäng hemtjänstbilar där som man inte riktigt vet vad som hände. Men det verkar handla om laddning oavsett vilken typ av fordon det är. Så då kommer ju frågan, vad har du för rekommendationer för framförallt då vi personer som bor i villor eller liknande som kan styra det där själv när det kommer till laddning av bil och även då kanske elcykel och elsparkcyklar och sådär?
Vi kan börja med personbilen. Det ska vara utrustning, den elektriska anläggningen i villan, den ska vara godkänd, den ska vara fackmannamässigt gjord. Säkringar ska vara anpassade efter laddning, kablage ska vara anpassade efter laddning av fordonet. Laddbox som är godkänd ska finnas. Och bilen står ju oftast utomhus eller i ett garage, den är inte direkt i närheten av människan. Om vi kommer till elcyklar och hoverboard, elsparkcyklar. Ibland, det är samma där med elutrustningen. Det ska vara godkänd utrustning, elutrustning i villan. Men ibland så ser vi att de laddar elsparkcykeln inne i sovrum. Man kanske inte har brandvarnare. Och vilket gör att du kan utsättas för denna röken vid en brand då det laddas. Och det till och med att det laddas inne i sovrummet. Och vårt budskap är att man ska ha brandvarnare, någon form av släckutrustning, handbrandsläckare. Glöm inte trädgårdsslangen som är väldigt bra, brandfilt.
Det finns de med, och detta är mina ord, men en dåres envishet som försöker förklara att det går alldeles utmärkt att ladda en bil med 230 volts uttaget eller tjockouttaget som det också nämns. För att det går ju att ha motorvärmare och de drar ju också väldigt mycket ström. Vad är det som skiljer motorvärmare och ladda bilen?
Nej, bägge två kan man få fel i elanläggningen inne i huset. Och vi har olycksutredningar där det har börjat brinna inne i vägguttaget. För att belastningen blir så pass hög. Säkringarna går inte, men man ligger hela tiden på maxbelastning i vägguttaget. Jag har sett att jag börjar brinna i kabelvindor där man inte dragit ut hela förlängningskabeln. Så att det blir som en spole och blir varmt helt enkelt i kabelvindan. Så att jag rekommenderar laddbox och inte laddning via vanlig förlängningskabel in i vägguttaget.
Tack för det, Ulf Bergholm.
Från väldigt tråkiga saker till lite mindre tråkiga saker. Eller mer tråkiga. Mer blir absolut inte, det kan vi inte säga. Men A Better Route Planner har blivit uppköpta. A Better Route Planner är ju en app som många av oss använder. Det är en fantastisk app för att ruttplanera med elbil. Den planerar ju in med laddning och man kan ju ställa massa olika inställningar där för att allting ska bli så likt verkligheten som möjligt. Så att man ska kunna se hur man ska åka på sin långresa. De har även en app i bilen för Apple CarPlay och Android Auto. Den är jag kanske inte lika imponerad över. Men personligen så använder jag ju A Better Route Planner väldigt mycket för att planera just mina långresor. Men de har blivit uppköpta som sagt av Rivian. Lite oväntat. Rivian är ju det här startup-företaget i USA som gör pickupper och numera SUVar också tror jag. De finns ju bara där i USA än så länge. Jag vet inte om det ens finns någonting officiellt om att de kommer till Europa eller inte. Men de har köpt upp A Better Route Planner och planerar nu att bygga in appens funktioner i sina egna bilar och sina egna appar. Och då kommer ju frågan, vad händer för oss som inte äger en Rivian? Använder du A Better Route Planner något, Peter?
Nej.
Inte alls. Det är bara alltså, ChargeFinder.
När jag ska ut och åka långt så blir det ju naturligtvis så att...
Ja just det, du åker ju bara mellan Stockholm och Malmö.
Jag känner mig trygg
Men när jag till exempel skulle åka, det handlar ju om att upptäcka världen lite med elbil. Och till exempel när jag skulle åka till Berlin, då var det ju jättenaturligt då på IFA-mässan förra året. Då var det ju jättenaturligt att slå in Berlin då och ge bättre utplaner. Men Europa är ju så litet liksom. Så att jag menar, hade den bilen jag hade haft nu så hade jag ju kommit till Berlin utan att behöva ladda ens.
Ja, det är lite det som man tänker. Alltså, Sverige är ju så pass stort jämfört med resten av Europa. Så när vi är vana vid Sverige och så pratar vi om att vi ska åka 100 mil. Jag menar 100 mil, då är vi ju liksom långt ner i Europa.
Jag vet. Det... Så då blir det lite så här, för det jag, i det fallet, när jag faktiskt, om man ska från A till B och behöver ladda så är bättre att planera jättebra. Medan om man ska planera en resa, liksom du ska åka runt, och då planerar du ju mer vad du ska sova, hotellnätter och sådär, om det är en favorithotell eller sådana saker, eller om det är någon sightseeing. Och då tenderar man ju istället att använda ChargeFinder för att kolla om det finns laddare på orten då. Så att det är ju de två möjligheter. Det är ju de två scenarierna jag har. Alltså att om jag ska besöka någon någonstans, jag kommer dit, det vet jag, men jag vill kolla om det finns en laddare så jag kan ladda sen när jag ska tillbaka. Då använder jag ChargeFinder. Medan om jag bara ska köra väldigt långt och behöver ladda på vägen, då använder jag Better Route Planner. Och det som jag, det finns jättemycket funktioner i Better Route Planner, men den funktionen som jag uppskattar i Better Route Planner och som jag liksom har som krav på att alla bilar ska lägga in sina navigatorer, det låter ju sjukt att man inte har det, det är ju alltså möjligheten att bara säga jag ska till Kristoffer Gullin i Uppsala, jag vill bara ladda hos exempelvis Recharge, så då vill jag bara visa Recharge-laddaren. Den funktionen finns ju inte i de flesta elbilar. Och det är därför är Better Route Planner överhuvudtaget existerar. Men den funktionen kan ju omöjligt vara svår att lägga in i elbilar. Ioniq 6 som jag har nu, som jag i och för sig aldrig behöver ladda nästan, känns det som. För att den går och går och går, liksom. 60 mil typ, om man kör lite försiktigt. Nej, men alltså det är helt surrealistiskt att köra från Malmö till mina föräldrar i Ronneby. Och jag har ju alltid liksom fått, om man har haft lite dålig framförhållning, har man ju alltid stannat och laddat lite snabbt i Kristianstad. Men man är, ja, nej, men det är ju nice att komma hit till föräldrarna och sen så, och ha kanske 20% kvar batteriet. Och sen plugga in det då och få lite gratis laddning. Det känns alltid bra i hjärtat. I alla fall mitt hjärta, kanske inte föräldrarnas. Men nu kommer jag hit med 50% batteri kvar. Jag behöver inte ens... Alltså, och då hade jag ju 85% när jag lämnade då. Så jag kommer ju tillbaka liksom. Det är ju helt meningslöst. Kan jag inte sno ström längre. Så där på det så sätt och det ska jag säga, så att den har ju funktionen, det är faktiskt en av de första som jag har sett som har den filtreringsfunktionen, och bara säga, men jag vill bara ladda hos Ionity, och så kommer laddarna upp och så är det inga konstigheter. Tack för det, Hyundai. Sen så har Hyundai problemet att det är bara vissa laddare som du kan filtrera.
Det är väl det, jag upplever som ett problem hos de flesta biltillverkarna. Man har inte alla laddare.
Nej, och ibland har du så gamla laddare, alltså Clever, och håller på så där som att inte systemet har varit uppdaterat sen Skåne var danskt liksom.
Nej, men precis. Just Kia och Hyundai tycker jag har gjort det, varit väldigt dåliga med uppdatering. Det klagade jag på både när jag körde Kia och Hyundai, att så här, laddare som har funnits i över ett år finns inte i navigationen. Nej. Men du måste navigera för att kunna förvärma batteriet.
Och du måste förvärma batteriet, annars laddar du ganska jävla långsamt. Alltså,
ja, men precis. Och då är det så här, jaha, vad gör jag nu då liksom?
Ja.
Gillar läget. Ja. Så där tycker jag att alla elbilstillverkare behöver bli bättre. Sluta med att, ja, men det här ingår i vårt partnerladdnät och så vidare. In med alla laddare bara.
ChargeFinder, det kunde ju erbjuda ett API för det.
Ja,
de är ju så snabba. Släkt. Ja, och det är så här, ja, men vad får ChargeFinder sin information från? Ja, alltså den är ju både lite officiella källor, men den är ju också crowdsourcad. Så att det finns liksom, det är riktigt bra där, och du ser all informationen. Nej, det kunde ju bli deras business faktiskt, att det är där de tjänar sina stora pengar.
Ja, de hade kunnat ta lite betalt för det där. Kanske inte 12 000 per 100 API-call eller vad Reddit nu tar. Helt annan historia.
Ja, det var verkligen en helt annan podd.
Om vi går tillbaka till Rivian och Better Route Planner här då. Så både Rivian och Better Route Planner, båda vd:arna för båda företagen liksom, har gått ut och sagt att appen ska finnas kvar för oss som inte kör Rivian. Rivians vd menade på att appen är en viktig del av elbilsetableringen, och därför så måste, så är det en självklarhet att appen ska finnas. Förhoppningsvis så ser vi inga som helst förändringar. Kanske att A Better Route Planner får mer finansiella muskler bakom sig nu då?
Det är nog bra, det är nog bra att ett sånt lite mindre bolag gör det, för här är det liksom inkorporerats i typ liksom några av de stora koncernerna. Vad heter de? Stellaris, eller vad heter de där Peugeot i gänget?
Stellantis.
Stellantis, ja. Jag tänker, wow, vilka de snackar om att blotta sin... Ja, men de har ju knappt några elbilar i hela den koncernen. Eller Mercedes eller någon av de här giganterna, så hade det kanske inte varit så himla, himla alltid.
Nej, de är ju lite mer divor. Där hade det ju definitivt blivit exklusivt.
Så det är väl bra. Vi ska prata faktiskt hela resten här nu av den här podden om Tibber. För Tibber är ju någonting som har växt till sig ihop med att elbilarna har etablerat sig här på, i landet. Och just elbilar är ju en anledning att använda då timdebitering, timpris. Och Tibber var ju, de får man nästan säga, som är synonymer, även om inte de är helt unika i det, va? Många har ju fått snabbt anpassa sig efteråt. Men det är många frågor runt Tibber, och vi satt oss ner med Daniel på Tibber för att prata just smartladdning och frekvensreglering och deras nya batteri.
Med oss har vi Daniel på Tibber. Det har ju blivit lite ditt offentliga namn, men du har ett efternamn som inte är på Tibber, va?
Nej, det stämmer. Jag heter inte Daniel Tibber, utan jag heter Daniel Lindén.
Just precis. Du var med och startade Tibber.
Stämmer.
Vi ska prata lite om det, men det här är ju en otroligt öppen fråga som man inte brukar ställa till de man intervjuar med. Men jag ska ändå köra den här. Vad är Tibber egentligen? Är det ett elbolag eller en apptjänst, eller är det kanske till och med e-handel?
Ja, det är en sjukt bra fråga. Det där att sätta en epitet på det man har skapat när man börjar någonting nytt är ju väldigt svårt. Och det är också så här, när vi försökte förstå hur vi ska prata till marknaden för att också visa att ett, jag hade aldrig någon incitament att bygga ett klassiskt elbolag. Så vi vill ju liksom inte porträttera ut att det är det som är liksom faktum du skapar. Vi vill ju hjälpa konsumenter att använda energi på ett smartare sätt genom teknik och teknisk innovation och höjd. Men det enklaste sättet som vi fann att prata om det här till marknaden var att kalla oss själva ett digitalt elbolag. Vad det innefattar, ja, det är liksom ett epitet som någonstans måste sätta. Men det representerar någonstans vad vi gör. Ja, vi levererar en app, vi levererar styrtjänster, vi säljer grejer till ditt hem så du kan göra det smartare. Vi hjälper att spara energi, vi försöker vara din energirådgivare. Vi gör många grejer, men någonstans har vi lagt under paraply, vi kallar oss självt ett digitalt elbolag. Men det finns en väldigt stor skillnad. Vi har inte en affärsmodell som på något sätt liknar ett klassiskt elbolag.
Nej, för kom ni på idén? Jag menar, det här måste vara en av de mest konkurrensutsatta marknader som finns. Och då, med det här menar jag ju då den traditionella elleverantörsbranschen med väldigt tunna marginaler.
Nej, men grund och botten. Min bakgrund är lång tid inom energibranschen. Jag har jobbat nästan hela min professionella karriär inom det. Jag har jobbat för stora elbolag, jag har jobbat som på tekniksidan och levererat system till alla de elbolagen och allting. Det som vart väldigt tydligt för oss var väl det att branschen var på väg i fel riktning. Ett klassiskt elbolags affärsmodell bygger på att man köper el och sen så säljer man det till kunderna. Och hela liksom hur man tjänar pengar är ju att lägga på ett påslag på det. Och det är klart att det driver ju ett, du vill ha så höga påslag som möjligt, för det genererar ju bra intäkter till bolaget. Och det andra är ju att man behöver sälja så mycket el som möjligt. Och när man tittar på den ekvationen så går den inte ihop. För konsumenter har en drivkraft tvärt emot den affärsmodellen på två punkter. Den ena är att man vill använda så lite el som möjligt. För att det är det som dels påverkar plånboken, men det är dit samhället är på väg också. Vi måste bli mycket mer energieffektiva. Den andra biten är att man vill betala så lite som möjligt för den här varan. Och hur det började då bubbla i branschen som jag jobbade med, det var ett, var det att den varit väldigt obekväm frågeställning kring energieffektivisering, så ingen ville investera in i det här för att hjälpa konsumenterna att göra det, för det fanns ingen drivkraft rent affärsmässigt för det. Och den andra biten som varit riktigt ful var det att på grund av att det varit prispressat så börjar man jobba med lockavtal, man börjar jobba med dolda avgifter, man börjar jobba med man berättade inte hela sanningen vad man sålde för att sen försöka öka intäkterna genom att öka de här marginalerna på den. Och mitt värsta exempel var, jag ska inte ens säga vart jag jobbade, men på ett av de stora elbolagen jobbade jag. Där gick liksom mantrat, väck inte den björn som sover. För kunder som har passiva avtal, tillsvidare priser eller sitter på dåliga marginalavtal, det är de vi tjänar pengar på. De ska vi inte ringa, de ska vi inte engagera den här frågan. Det är de som ska ligga där och vila liksom, så vi tjänar pengar. Och sen får vi jobba med att försöka möta marknaden och konkurrensen på den andra. Och för mig, fundamentalt är det så här, är det här mitt livsverk att jag ska sitta och jobba med de här elbolagen och skapa den marknaden, tjäna de pengarna? It doesn't add up. Så hela våran grundmotivation var att slå en kil i det här, skapa en ny sätt, en ny affärsmodell som skapar en drivkraft i flera perspektiv. Det första, se till att göra det transparent, tydligt, enkelt att köpa det här. Men det skulle ju då skapa en annan situation. Om vi inte tjänar pengar på att sälja el, vilket vi inte gör, då måste vi tjäna pengar på någonting annat. Och det vill jag ju att det ska vara i samråd med kunden. Det vill säga, vad ska vi tjäna pengar på måste vara någonting som kunden vill att betala för. Och det blev de smarta tjänsterna. Därav då att vi säljer fysiska prylar hem till dig där du kan koppla upp det. Och så har vi en månadsavgift som rullar för själva tjänsten som ska leda till besparingar och lägre kostnader för dig. Och på så sätt blir det en win-win. Vi som bolag kan tjäna pengar på saker och ting som hjälper dig, och du som kund sparar och får kontroll och kan lösa de här frågeställningarna. Och det var ju en fundamentalt annorlunda resa, och vi kände bara att den måste göras.
Men så det är, själva intäktsmodellen då är en kombination av den här månadsavgiften samt försäljningen då?
Ja, i praktiken. Vi kommer att prata lite grann om frekvensreglering sen och stödtjänster och det. Och det är en del av ekvationen här efteråt. Men den fundamentala affärsmodellen är ju egentligen, precis som du säger, det är en liten månadsavgift, och så tjänar vi pengar på det som vi klarar av att hjälpa dig att spara energi på med de här smarta tjänsterna som du får ut.
Vad är det som har drivit kunderna till primärt? För egen del då, så är det ju naturligtvis elbilsladdning då, timdebitering där, eller hur ska jag säga, vad kallar man det? Timpris,
ja. Enkelt, ja.
Precis. Och så kan vi ladda då på de billiga timmarna då, helt enkelt. Eller via då smartladdning. Men för det är där jag känner att den stora besparingen har legat. Det här och reglera lite, prata mycket om tvättmaskiner som tvättar på natten och sånt. Det där har ju varit lite felräkningspengar. Är det en bedömning du delar, eller var ligger den stora besparingen och vad är det som folk lockas till?
Det är tre delar. Den första delen är ju den faktiska frågan, att man kan få insikt och kontroll över sin energianvändning. Så el timköpspris är ju någonstans en grundfundament, samtidigt som du får en app där du får kontroll och insikt. Någonting som folk generellt sett har saknat och också drivit väldigt omotivation till det här. En faktura som dimper ner i brevlådan med kilowattimmar är svår att förstå vad man ska göra åt. Den faktiska fakturan behöver inte vara svår, men förstå vad man ska göra åt den. Det är det som har varit utmanande för många konsumenter. Så det är den första delen. Att få transparent prissättning, en digital tjänst, en app som man kan styra och kontroll och få egentligen lära sig om det här området för sitt hem. Den andra delen, vad det leder till, är ju det att med bättre insikt och kontroll driver de absolut flesta kunderna till att spara energi. Bara det att du är medveten om din förbrukning och vad saker och ting driver direkt till att man blir smartare med sin energianvändning och sänker sin energiförbrukning totalt sett. Men sen kommer vi till den tredje faktorn då, vilket är timpriset. Och vi var ju den som introducerade det här till marknaden generellt sett. Så vi har ju fått tagit många fighter i Sverige för att få svenska elnätsbolag att aktivera timmätning, att få regleringen att gå i rätt håll och liksom driva på och kunskapsförståelsen kring det här. För det största missförståndet är det att om jag har ett elpris som inte baserat på timme, då får jag ett snittpris av vad priset är på marknaden. Och det är ett totalt felaktigt koncept. För att hela elmarknaden byggs på timpriser. Men om du inte mäts per timme, då kommer du få en standardprofil hur man smetar ut din förbrukning över dygnet. Och den beror på hur alla dina grannar förbrukar el. Så det kommer att förläggas mycket mer el på dyra timmar och mycket mindre el på timmar i, när det är billigt. Så ditt faktiska snittpris är inte det som är snittet på elmarknaden, utan det är alltså ett viktat snittpris där det här smetas ut. Och den portföljen av kunder som sitter idag med ett icke-rörligt timpris utan det här snittpriset, det snittet blir sämre och sämre. För att kunder som kommer över till oss, de också klarar ju av att flytta sin elförbrukning till viss del till billigare timmar. Och det betyder att de som är kvar, det är oftast de som inte lyckas flytta sina till dyrare. Så den profilen blir bara sämre och sämre hela tiden. Så snittpriset blir alltså sämre i marknaden.
Så det är ett fel helt enkelt att grannarna får det sämre?
Ja, om de inte gör ett smartare val och agerar. Och den här profilen kommer ju då dramatiskt bli mycket sämre. Och det är oftast mycket så här affärslokaler, butiker och sånt som har snittpriser också. De använder ju all sin el under de här timmarna, kontorslokaler och så. Som man blandar. Så det är inte bara villor utan det är också andra lokaler runt om som använder el på det sättet. Men till då den timprisfrågan. Så när du väl får timpris så kan du då påverka din energiförbrukning. Det vill säga att om du använder el på en billig timme jämfört med en dyr timme så spar du faktiskt pengar. Och här finns det då två sätt att adressera den här frågeställningen på. Den första som du nu lyfte upp, att man kan flytta den manuellt. Du kan använda din timer på din diskmaskin, på din tvättmaskin, på din torktumlare. Du kan liksom göra dina egna besparingar genom att flytta den här delen. Och det är inte den stora mängden besparingar, utan den blir ju marginalen på toppen som du kan åstadkomma. Sen har vi ju då den automatiserade, eller den där du kan flytta den stora förbrukningen du har. Och där handlar det ju om normalt sett ditt värmesystem, ditt varmvatten du använder. Har du en elbil så är det elbilsladdning såklart. Och nu kommer ju också då batterier och solel. Och det är klart, kan du flytta det här till billiga timmar och undvika de dyra timmarna med planerade automatiserad, för det är ju inte en fråga om att du ska kliva upp mitt i natten och plugga in din bil då, utan det här vill man ju automatisera för våra kunder. Då kan vi automatiskt generera besparingar kontinuerligt. Och det här är bra ur två perspektiv. Den första delen är att det sparar faktiskt pengar för dig, men den andra är det att det här är en samhällsfråga. Alla har märkt att den energikrisen vi gick igenom i vintras, den berodde ju på att vi har inte tillräckligt mycket balans i systemet på alla timmar. Så vi är alltså beroende av att importera eller lösa flaskhalsen i elnätet på vissa timmar. Så desto mer vi klarar som samhälle av att plana ut den här kurvan, desto bättre blir det för hela ekosystemet och desto bättre blir det för samhället i stort. Och desto mer förnyelsebar energi kan vi ha också i det, desto bättre det blir att flytta vår förbrukning helt enkelt.
Det här med elbilsladdning är ju jätteenkelt egentligen, ladda när det är som billigast. Det här med värme tycker jag är betydligt mer komplicerat, för där handlar det ju lite om att om du stänger av, eller värme eller kyla för den delen, nu kan man ju säga att luftvärmepumpen genererar kyla istället för värme då. Den är ju lite svårare, för där någonstans så vill du använda den när det är som billigast. Men samtidigt då så traditionellt sett har det varit billigast på natten. Samtidigt som du vill ha kylan på dagen. Och sen är det ju det här också med, vad ska man säga, det här med att om man stänger av den så får den jobba mer när den ska kyla eller värma. Vad är rekommendationerna där? Jag har inte riktigt räknat ut det där själv.
Ja, det är en betydligt mer komplex ekvation bakom det. För du vill ju inte använda mer el totalt sett. Eller du kan tänka dig att använda mer el på billiga timmar om du totalt sett skulle generera en besparing för dig som konsument. Så den är inte lika enkel som elbilsladdning som är. Så det är ju alltså en energioptimeringsmodell som vi jobbar med. Där man lär upp en sån här maskininlärnings algoritm att förstå ditt hem och hur man ska köra värmesystemet på det smartaste sättet. Man kan väl egentligen säga så här att det beror på vilket typ av värmesystem du har. Har du ett trögrörligt energisystem, då pratar vi vattenburen värme, en bergvärmepump eller när du har vatten i dina element, då finns det stora vinningar på att flytta mycket av förbrukningen över till billiga timmar, för då kan du bygga upp en termisk batteri i hemmet och sen leva på den över perioder. Ofta så tittar man på ett eget hem som har vattenburet, så jag klarar mig ganska bra på att värma upp det en grad eller två grader på natten för att sen glida på det här under dagen. Medan sitter man med ett direktverkande elhus, dålig isolering, saker och ting som reagerar snabbt upp och ner, då handlar det om att kapa topparna. Alltså att acceptera att man kanske har lite lägre temperatur på den absoluta piken när det är så dyrast, men sen få hämta hem den när det är lite billigare senare.
Och någonstans där så kanske det blir en isoleringsfråga också.
Som ja, det blir det.
Ligger lite utanför, ja. Men vad är det vi betalar för? För att det pratas ju om nog då att vi betalar för vår el och månadskostnad. Men sen så finns det vissa tillägg också som går lite upp och ner runt. Som har varit upp på 10 öre per kilowattimme och ner på 7 öre per kilowattimme. De här certifikaten och det där. Vad är det som ingår i dem?
Ja, dels är det ju det är kostnader för att vi har ju då själva elpriset som finns från elbörsen. Det är ju liksom referenspriset. Och det är ju det man handlar in elen till, det faktiska priset man köper in. Men sen så tillkommer det en massa avgifter för att handla el. Och det kommer dels från börsen man sitter på, så kostar det pengar, liksom avgifter för att handla elen. Sen så vill ju då stamnäts...
liksom elnätsägaren. Så
att... Elnätsägaren av stamnätet ska säga, inte den lokala, för den tillkommer ju som egen faktura. Men stamnätsägarna har avgifter för att man är en del av spelarna på marknaden. Sen har vi då inbyggda kostnader i marknaden för förnyelsebar energi. Och det har vi då elcertifikat för att driva på, liksom egentligen förflytta en del av pengarna till förnyelsebara elproducenter. Och den är ju standardiserad för alla, så man måste ju köpa in de här certifikaterna enligt lag, så att det går en del av pengar till förnyelsebara elproducenter. Och sen så har man ju då ursprungsgarantier också när man säkerställer vart elen kommer ifrån. Och de här priserna varierar ju från månad till månad kontinuerligt hur det är. Och så sen så är det ju så också att man som elbolag så har man ju också kreditkostnader. Det vill säga att vi står ju som bank egentligen. Vi köper ju all el varje dag och så betalar du i snitt ungefär 45 dagar senare. För att du får en faktura och då har det redan gått en månad när du har förbrukat den och sen har du en betalningsfrist på den. Så snitten är 45 dagar. Så att man har ju också en kreditkostnad som man måste ha här då. Och det är klart att den varierar ju också i olika lägen. Och nu är ju pengar inte lika billiga som de var tidigare. Så det är ju en kostnad också som går upp och ner.
Det är ganska lång frist, kreditfrist. Det är inte så många som erbjuder 45 dagar.
Nej, så är det. Och det är en del att vara ett elbolag är att man faktiskt också måste kunna hantera det kassaflödet. Under vintern när det är väldigt höga elpriser och stora volymer, då blir det mycket pengar som ska slussas helt enkelt.
Det ser bra, omsättningen ser bra ut, men ja, pengarna ska vidare.
Ja, det är en marginal nollaffär i slutändan, så att det är bara mycket pengar som flyttas till A till B.
Ja. Kärnkraften, ni bytte från citat förnyelsebar till fossilfri. Då är det ursprungsgarantierna där som man fortfarande betalar, men inte avgiften då för de förnyelsebart. Eller har de en egen?
Och det är en mix ska jag säga. Men och vi tittade på frågan väldigt noggrant. När vi drog igång Tibber så var det ju så valde vi att bara gå på förnyelsebar energi och vi drev på och bildade opinionen i marknaden kring det här. Det är ganska tydligt att opinionen i Sverige har svängt, det vill säga att hur vi ska lösa energisystemet långsiktigt på den politiska planen och på den fysiska, liksom hur det här ska byggas, har ju ändrats till att alla är ganska överens om att det finns inte en lösning på problemet hur svensk energiförsörjning ska se ut, utan det är förmodligen en mix av det här. Så att för oss har det varit naturligt att vi ska driva på så som vi tror att energisystemet förmodligen kommer att se ut. Och referensbilden som den är idag är det så att vi kommer att ha kärnkraft som en del av mixen. Vi kommer att bygga ut våran förnyelsebara elproduktion. Och sen så kommer vi vilja fasa ut den sista delen av den fossila tunga elförbrukningen ut ur det här. Och det är den som är den viktiga fundamentala frågan. Vi måste driva ut den fossila energin. Både det vi importerar till Sverige men också den vi faktiskt skapar själva. Och det var ju en sån här otroligt tuff känsla tycker jag i vinter. När vi har Karlshamnsverket som bränner tiotusentals liter olja i timmen för att hålla energisystemet i schack. Medan vi i praktiken med ganska små medel skulle kunna undvika den här situationen genom att använda energi på ett smartare sätt. Med både lagring men också hur vi flyttar förbrukningen på ett bättre sätt i energimixen. Så det är ju den stora biten vi måste lyckas med så vi får ett mer hållbart energisystem.
Och en del av det är ju den här så kallade prisgarantin då för elbilsladdning. Som många verkar förväxla med 50% rabatt på all laddning. Men så är det inte riktigt, va?
Nej, vi kan väl börja med att förklara varför den finns och hur det här fungerar. I grund och botten när vi drog igång med den här delarna, och vi var ganska tidigt ute, det här var ju 2018-2019 när vi kom till marknaden med de här. Så innoverade vi kring smartladdning och vi skapade liksom de här smartladdningstjänsterna. Men vi visste också att det är inte bara att flytta till den billigaste timmen som är viktigt. Det är också viktigt att elbilsladdningen är en del av att balansera energisystemet. Och bara för att förklara det då, så är det så att när vi, det här elpriset som vi ser idag, det som vi är van att kalla ett elpris, och det är dagen före priset som man kallar det. Och det sätts då klockan 12 dagen innan, och det är när vi som elleverantör berättar hur mycket förbrukning vi behöver och när alla elproducenter har gjort sina prislistor och hur mycket de kan producera. Och så möts den här någonstans per timme och så säger man att jag har priset för el vart det här vid den här timmen. Men när vi faktiskt kommer till fysisk leverans av el, det vill säga när den faktiskt ska produceras och användas i den stunden, så är el lite komplicerat för att el går inte att lagra. Så vi måste producera exakt lika mycket el som vi konsumerar vid den momentana sekunden. Det betyder alltså att alla vattenkraftstationer, alla kärnkraftsreaktorer och allting vi har måste köra på exakt samma nivå som vår elförbrukning är hela tiden. Och om inte det gör det, om det är så att vi förbrukar mer än vad vi producerar eller att vi producerar mer än vad vi förbrukar, så måste vi justera det här på något sätt. Och det görs då momentant hela tiden. Och det här har varit en business som vattenkraftstationer och elproducenter har sysslat med i åratal. Med att i princip erbjuda den tjänsten att säga vi höjer upp handen, vi justerar ner eller upp våran effekt på våran elproduktion så att vi matchar det. Men den kostnaden ska ju betalas av någon. Och det får man ju då betala för den som har skapat obalansen. Så antingen om det är en elproducent som har sagt att man ska kunna leverera men inte kan leverera. Eller om den elförbrukare som säger att jag behövde 100 men egentligen behövde jag bara 90. Så då blev det en diskrepans på 10 och det skapar den här obalansen. Och då måste någon gå in och agera. Och det här har bara varit ett business som elproducenter har sysslat med historiskt sett. Men vi har ju insett att med den nya tekniken så kan vi som konsumenter ta en aktiv del i det. Så till exempel om du börjar ladda och laddar på en viss momentan effekt, säg 6 eller 10 kilowatt, så skulle vi ju kunna sänka din effekt under en väldigt kort period för att stabilisera upp systemet. Så vi alltså kan sänka din laddningshastighet under en väldigt kort period och på så sätt hjälpa systemet att komma i balans. Och det här får man betalt för. Och det är därför vi ger ut en prisgaranti för att ge den pengen tillbaka till dig som konsument.
Vem får ni betalt? Alltså är det Svenska Kraftnät? Eller?
Ja.
Så de har liksom en produkt som ni ansluter er till?
Exakt.
Och då, men då kan det gå åt andra hållet också, eller? Kan ni spruta in mer el i... Nej, så är det ju inte, för alla har dem på maxinställningar, eller kan ni?
Ja, vi per idag så kan vi ju då i praktiken sänka laddhastigheten, vilket gör att vi kan justera åt ena hållet.
Just det.
Men det spännande biten är ju det att med värmesystem eller med el eller med batterier så kan man göra det i båda riktningarna. Det vill säga att om du hade ett element som inte gick just nu så går det ju faktiskt att starta igång det. Eller om du hade ett batteri som var fullt så kan du ladda ur det. Och på så sätt så kan ju du hjälpa i båda riktningar. Så det här kommer ju utveckla sig ganska mycket under de kommande åren med de här stödtjänsterna som det egentligen kallas.
Vi ska fortsätta prata om det alldeles strax, men just den här prisgarantin, det är... Jag har försökt läsa på. Jag förstår inte den fullt ut. Och det finns inget, det blir så långa diskussioner i olika Facebookgrupper som när folk ska förklara hur den här fungerar egentligen. Men rent krasst så är det ju så att laddningen av bilen, priset per kilowatt, kan inte bli mer än 50% av den övriga laddningen, va, per kilowatt.
Om du den övriga förbrukningen i hemmet, ja.
Ja, precis. Förlåt, ja.
Så om du använder 1000 kilowattimmar och snittpriset är 100 öre per kilowattimme på de 1000 kilowattimmarna. Och sen så laddar du din elbil, så kommer vi garantera att den är aldrig högre än 50 då. Vilket skulle vara 50% av de 100, 100 örena som du har på ditt övriga hem.
Just det. Och jag som lyckas få elbilsladdningen att vara så mycket billigare än det. Genom att helt enkelt koppla ur manuellt istället. I och med att jag av någon anledning har elbil men kör väldigt lite då, så att jag behöver inte ladda så ofta. Då har jag egentligen ingen vinning ekonomiskt att ansluta mig till smartladdning. Också delvis för att jag inte har en laddbox som stödjer det då, naturligtvis. Men att det är en bra grej ur ett nätstabilitetsperspektiv då. Så, för att man måste väl ha Zaptec Go eller Easy Home för att smartladdning ska fungera. Ur ett prisgaranti.
Stämmer. Och det är därför att vi har byggt integrationer så djupt med dem att vi kan reagera så snabbt på de här boxarna. Det är liksom svaret till varför prisgarantin fungerar på dem.
Just det.
Men jag ska dela en hemlighet med er och lyssnarna, och det är det att vi jobbar ju intensivt på den här frågan. Det kommer att ske mycket innovation i det här området på också produktifiering, så att fler produkter i hemmet kommer att kunna ta del av de här stödtjänsterna och de här intäkterna. När vi lanserade ett hemmabatteri för bara några veckor sedan som kallas Homebolt, så indikerade vi också om att de här typen av stödtjänsterna kommer att vara en del av helhetskonceptet. Och det är ju en av våra största utvecklingspunkter. Vi har ju revolutionerat liksom den här digitala interfacet, hur man förbrukar energi. Och sen introducerade vi timpriser, vi skapade smartladdning och smart värmestyrning, och nu kommer vi oss in på att styra batterier. Men den nästa del i den här kommer att vara en ekvation kring att optimera också så att du blir en aktiv del i hela den här energiomställningen. Och det kommer att kunna ge dig bättre ersättning än bara spotpriserna. Så det är en väldigt spännande framtid vi går mot det här området.
Kommer batteriet behövas då för att kunna bli en del av det?
Nej, det är absolut inte. Utan det är inte en förutsättning för det. Utan snarare batteriet är kanske den mest kraftfulla enheten du kan ha som skulle kunna tjäna pengar i de områdena.
Mm, spännande. En sista sån om den prisgarantin vi ska reda ut här. Det blir en sån kanske kuggfråga, eller så har du full koll på det. Säg att jag smartladdar, det vill säga med funktionen smartladdning då, med en kompatibel box. Och sen så har jag min övriga förbrukning då. Om jag kickar igång laddningen på bilen manuellt, hamnar den laddningen på min övriga förbrukning eller på elbilsladdningen?
På din övriga förbrukning.
På min övriga förbrukning. Så på så sätt, så om jag då gör det manuellt, så kan jag få ner genomsnittet på den övriga förbrukningen också. Just det. Om detta tvistar de lärda, kan jag säga. Batteriet. Kul. Ni kom på här att ni skulle lansera ett husbatteri helt enkelt, som fick namnet Homevolt. Och det är ett ganska stort hopp från smartladdning och styra ens luftvärmepump med Google Home, kan man ju säga.
Mm, absolut. Vi har väl i våran resa så har vi tagit oss an olika utmaningar. Det första har vi pratat om, hur man revolutionerar liksom sättet att se på elpriser och hur man hanterar sin energikostnad. Den andra biten som vi tog oss an var ju elbilsladdning. Och det finns en företid och en eftertid av Tibber, skulle jag vilja hävda. Det vill säga att när vi introducerade smarta laddboxar till marknaden som var uppkopplade, styrningsbara, smart laddning i konceptet, så flyttade vi hela perspektivet kring elbilsladdning i hela marknaden. Jag kan säga att det sprangs nog ganska vilt inne på många producenter av laddboxar för att försöka förstå hur de skulle också kunna göra smart laddning och utveckling av nya tjänster. Lastbalansering som inte krävde enheter för 5 till 10 000 kronor, hur den ska hantera peak-tariffer i nätena etc. Så vi gjorde liksom ett paradigmskifte kring elbilsladdning genom att ta ett ganska holistiskt grepp kring det här och titta på hur upplevelsen ser ut. Då kommer vi till faktumet att batterier är förmodligen en varmans produkt över en tid. Sen kan den se ut olika om det är så att det är din elbil som är uppkopplad till det, eller om det faktiskt är ett fysiskt batteri lagrat hos dig, eller hur du kommer att hantera det. Men tekniken i marknaden idag är undermålig. Det är ingen som har kunnat påvisa hur ett smart batteri ska designas, pressas framåt och vad det ska användas till. Och precis som vi gjorde med elbilsladdning så parade vi ihop oss med IC och Zaptec vid den tillfället och berättade hur det här ska fungera så att de kunde bygga det här på bästa möjliga sätt för att ta sig dit. Det positiva då var ju att de bolagen var ju relativt små och lättrörliga så de kunde ta till sig det här. De batteritillverkarna som finns ute i världen idag är oftast ganska stora industrikoncerner som har gått ifrån ganska stora industriella applikationer ner till hemmet. Och det syns. Det syns i gränssnitt, det syns i förmåga att styra, det finns inga API-er, de har liksom inte tänkt där. Och resan för att få dem att flytta sig kommer vara lång. Så vi måste visa hur marknaden här ska göras. Så när vi tittade på frågan så vart resultatet. Vi behöver skapa en ny höjd på innovation hur det här ska göras. Så vi kan påvisa för resten av marknaden och världen hur ska batterierna samspela så att energisystemet kan sitta ihop på ett bra sätt här och klara att fasa ut det här kasansverket och lösa förnyelsebara energisituationen vi behöver i världen. Så för oss är det... Dels ja, det är ett stort grepp för att vi tar oss an en stor fysisk hårdvara. Vi är duktiga på att skapa hårdvara på teknik idag med hjälp av våra Tibber Pulse och andra produkter som vi har jobbat med. Men det här är en större applikation som vi går ut till marknaden med. Och den har två perspektiv. Den ena är att vi vill skapa den absolut bästa produkten som skapar den bästa återbetalningstiden men också hjälper systemet att fungera på ett effektivaste sätt genom ett, liksom, teknisk höjd. Och den andra är den ska visa resten av marknaden hur det här ska göras. Vi ska visa vart skåpet ska stå helt enkelt. Det ska inte finnas en frågeställning om att fler dumma batterier ska komma till marknaden utan vi ska påvisa hur det här ska göras helt enkelt.
Vem är målgruppen för de här batterierna? Behöver man kunna producera egen el för att göra det här gångbart eller hur funkar det?
Och det är också en väldigt intressant fråga för att batterier idag är synonymt med solceller. Och det är ju oftast för att de används till en enda sak primärt. Och det är ju att ladda, dra ett överskott på sol och sen använder du din solel senare. Men ett batteri kan ju mycket mer än så. Ett batteri kan ju ladda elpriset billigt och den kan avlasta elpriset dyrt. Och det här kan göras både på sommartid och vintertid för att flytta det. Och den andra biten är att den kan ju då leverera de här stödtjänsterna som vi pratar om för att hjälpa systemet att vara i balans och tjäna in pengar på det här sättet. Och den tredje biten är ju att den kan ju också hjälpa ditt hem att vara mer i balans om man vill. Om man är på väg att skjuta över sin huvudsäkring eller att man håller på att skapa en ny peak på grund av nättariffer, om man har sådana typer av tariffer, så kan ju batterier vara ett hjälpmedel i hemmet för att balansera ut. Och det är inte synonymt med bara solceller, utan det kan ju alla hem använda sig av. Så ett batteri är egentligen ett komplement till din normala energistyrning i hemmet som blir en superkraft. För att all el är svårt att flytta till de billiga timmarna, speciellt matlagning, lampor, liksom vissa saker som du behöver ha. Elbilsladdning har vi lärt oss att det kan flytta till natten, så det är inte den förbrukningen vi ska flytta med hjälp av batteri. Utan du behöver ju inte ha hela förbrukningen som täcks av batteriet, utan man vill ju bara ta de timmarna som man inte kommer ifrån och som man kan flytta till andra. Sen är det klart att den ska ju laddas om du har solceller, så ska man ju ladda en el därifrån. Det är ju förmodligen det bästa caset. Om det inte är så att priskurvan ser ut på ett annorlunda sätt. Det vill säga att det faktiskt lönade sig att sälja ut elen mitt på dagen och sen köpa in den vid ett annat tillfälle. Så målgruppen är alla som vill vara ännu smartare med sin energianvändning. Och det behöver inte vara solceller, du kan också ha det på vanliga hem. Men tittar vi på specifikt Sverige så är det så att grön teknikavdraget som finns från staten, det gäller per idag bara om du har solceller installerat på taket när du köper det här batteriet. Så du får 50% av rabatt av staten, så det är klart att det finns en stark drivkraft att man bör ha solceller när man köper det här. Men själva business caset, om vi säger så, är starkt även om du inte har det. Men vi jobbar på den frågan. Vi hoppas på att få gehör också av regering och av politiker, att de ser till att det här blir en varmansprodukt i hem. För det är också lite spännande, för Sverige börjar bli ett föregångsland när det kommer till batterier. Vi bygger batterifabriker som aldrig förr, och det är den nya basindustrin vi ska skapa. Som tusan att vi ska ha det i hemmet också då, så vi ska nyttja det fullt ut och maximera det här. Så vi kan också självklara vår egen effektbalans, så att vi får bra energisystem som fungerar. Det är en win-win för alla.
Hur ser affären ut på, vi tar det lilla batteriet på 6,6 kWh, det kostar 90 000. Det krävs rätt mycket optimering för att ro hem det, va? Hur många år?
Så om man tar det 90 000 kronors batteriet och så får man ungefär 50% rabatt av staten, så pratar vi om 45 000 kronor. Har du solceller på taket och kan maximera det här på ett bra sätt, så är det ju återbetalningsbart i alla fall inom ett årtionde. Lägger du på de stödtjänsterna som vi pratar om nu, där vi ser framför oss att vi kommer utveckla dem, då tror vi att vi kommer närmare vara halva den tiden. Alltså att man kan räkna hem det här på bara på ett antal år i en vanlig villa.
Kan man komma åt de här stödtjänsterna utan solceller? Eller vad är det som... Är det automatiskt så, om jag swishar dig 90 000 här nu, kommer jag automatiskt komma åt de här stödtjänsterna utan solceller?
Ja, det kommer du göra. Men det kommer ju krävas, det krävs ju utveckling och att vi kommer fram med hur de här tjänsterna faktiskt ska se ut. Men våran absoluta målbild är att det ska vara tillgängligt för alla och det ska vara en del av helhets intjäningsförmågan.
Det kostar då 90 000 och sen så har vi, eller då halva priset, får man ju någonstans förstå att de här, det ska vi vara ärliga och säga, att man förstår ju att de här är framtagna just för, i en värld där vi har grönt teknikavdrag och så många som möjligt kan använda dem. Men det större batteriet på runt 13 kWh. Det är uppe på 127 000, va? 100 kWh bilbatteri kostar ungefär 100 000. Hur kommer det sig att husbatterier är 10 gånger så dyra?
Ja, det är ju inte bara cellerna som kostar pengar att bygga ett sånt här batteri. Det innehåller ju mycket mer teknik än så. Det är ju likadant som i bilen. Det vill säga, en bil som har stor lagringskapacitet har ju inte en linjär prissättning mot vad det är. Du ska ju betala för hjulen, chassin, styrningen, ratten, allting i den här. Och samma sak är det med ett hemmabatteri. Det är ju massvis med teknik i de här boxarna som gör det smart. Dels har du ju en växelriktare som klarar att omsätta då växelström i ditt hem till likström ner i batteriet. Och sen så har du då all uppkoppling och styrning i de här produkterna som gör att den är uppkopplad via 4G, wifi och all den datakraften som finns i den för att faktiskt kunna räkna och styra det här. Och sen så har du då själva paketeringen av cellerna med säkerhetslagren som säkerställer att den bevakar hela tiden och agerar på rätt sätt. Så den komponenten av en battericell, alltså det här lilla nästan runda AA-batteriet som sitter i, det sitter ju många sådana, men det är ju bara en delmängd av kostnaden, precis som på en bil. Så att ta de här batterierna utifrån en bil och stoppa i ditt hem är ju inte en enkel sak. För vad ska du göra sen? Du måste ha en växelriktare, du måste ha styrning, du måste ha applikationer, vad är det som ska övervaka den här, hur ska kylning och värmning av de här fungera? Så det är ganska mycket teknikapplikationer på den faktiska battericellen. Men jag förstår att när man gör den beräkningen och bara tittar på det, så går det liksom inte ihop. Varför ska då 13 kWh kosta den här summan jämfört med om jag får 100 kWh i en bil på ett annat sätt? Men en bil går inte att köpa för 100 000 med 100 kWh heller. För det är ganska mycket applikationer på den också. Den kostar ju snarare en halv miljon. Eller 100 kWh kanske närmare en miljon i slutändan. Så att det är mycket teknik runt om de här. Det är inte bara en cell.
Hur har ni jobbat med att undvika degradation och degradering av batterierna? Vad är livslängden? Har ni någon batterigaranti till exempel?
Vi har ju inte själv enbart utvecklat det batteriet. Vi har gjort det tillsammans med en partner. Och den partnern heter Polarium. Och det är ett batteriföretag i Sverige som har rullat ut ungefär en halv miljon batterier världen över per dags datum. Och de är ju de som är de experterna kring området batteriteknik. De har ju alltså jobbat med batteriteknik i hela deras livslängd. På bolaget, men experterna där har i princip jobbat hela deras liv med de här frågeställningarna. Och degradering av tekniken kopplat till det här och säkerhetsdelarna har ju utvecklats kontinuerligt genom årtionden med litiumteknik. Så i praktiken är det ju så att vad vi har sett på all den här utvecklingen som har gått in i litium, så kan man garantera att det här batteriet kommer att leva i 20 år baserat på det man ser. Sen så har man ju en naturlig degradering på cellerna som allt möjligt, men det ser fortfarande ut att vara väl fungerande i slutet av sin livstid.
Vi pratade ju innan idag här i podden om bränder i elbilar, och det var ju någonting som MSB då dömde ut här, inte då elbilarna utan den här tesen om att elbilar skulle brinna oftare, utan de är inte bara säkrare ur det perspektivet utan det sker färre bränder. Just batterier i hemmet, är det någonting som var en frågeställning ur ett elsäkerhets- och brandsäkerhetsperspektiv som ni har fått till er när ni lanserade HomeVolt?
Det är klart att det kan finnas frågeställningar kring det, men generellt sett så har det inte funnits så mycket. Alltså det har inte funnits så stor oro kopplat den här frågan. Och det är ju för att idag är vi ganska vana att ha batterier också. Vi har batterier i alla produkter vi har. Det är litium i laptops och mobiltelefoner man går omkring i fickan hela dagarna. Man är van nu att ta till sig bilbatterier och man har sett att det faktiskt är säkert. Och tittar man på hemmabatterier så är det ju inte så att det här är världens första hemmabatteri. Utan det har rullats ut rätt många hundratusentals batterier runt om i Europa redan kopplat till det här. Och det är otroligt få incidenter med det som har skett över hela livstiden. Och teknikutvecklingen har ju dramatiskt också utvecklats. Så generellt sett så är ju själva driftsäkerheten kring det här, den är väldigt säker. Och det är väldigt prövad teknologi som utvecklats under väldigt lång tid. Sen är det ju känt att om det tar eld, det vill säga om en bil börjar brinna, så är den ju oftast den är ju svår att släcka. För när den väl får igång en kedjereaktion så är det ju en brand som är svår att släcka ur det perspektivet. Men det är väldigt sällan en bil i sig själv brinner. Så om ditt garage brinner upp med bilen i så har det ju en effekt. Men det är inte bilen som startar branden. Och på samma sätt här också. Det är inte batteriet som kommer att starta en brand hemma hos dig.
Fortsatt se till så man inte glömmer äggen på spisen helt enkelt.
Nej, det är ju bra för alla. Man bör ju inte starta en brand hemma. Det är ju typiskt. Nej, precis,
bra. Det är så här stalltipset. Tack för det, Daniel på Tibber. Det ska bli spännande att följa då framtida tjänster i form av både elbilar och batterier. Och som du också sa då, bidirektionell laddning. Där elbilen blir ett endaste stort husbatteri också då.
Tack så mycket.
Det var inte så mycket mer vi hade för den här veckan. Det blev väldigt långt avsnitt i vilket fall med Daniel där, men stort tack till Daniel på Tibber för att han var med. Det var otroligt kul att få höra. Om ni skulle vara intresserade av att mejla till Peter eller mig så kan man göra det på info@elbilsveckan.se, och vill man bara komma till Peter då mejlar man till esse@elbilsveckan.se, och vill man bara mig någonting så kommer man till christoffer@elbilsveckan.se, ch2f. Och mycket mer än så hade vi inte den här veckan. Vill ni slippa reklam så går det alldeles utmärkt med Acast Plus för typ 19 kronor i månaden. Stort tack för er som prenumererar. Tack också till Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet. Så hörs vi i nästa vecka. Hej på er!